Kristus är uppstånden. Kan vi våga tro på det? Går det att tro? Vad innebär det att Kristus är uppstånden? Vad innebär uppståndelsen för dig? Vad innebär den för mig? Under påsken i år så har vi fått följa berättelsen om Jesu väg till korset med den sista måltiden med sina vänner. Fängslandet, utlämnandet, domen, korsfästelsen och där han ger upp andan och dör. Och idag så får vi höra att han är uppstånden igen. Kristus är uppstånden. Jesus är uppstånden. I år så har vi fått följa påskens berättelse så som Johannes evangelium berättar den. Påskens berättelser går ju i cykler om 4 år. Ett evangelium i taget. Och i år så har det varit Johannes evangelium som vi har fått läsa ur. Johannes evangeliet som skiljer sig åt på väldigt många sätt. Vissa delar är helt annorlunda än de 3 andra. Just påskens berättelser är väl kanske där de är som mest lika. Men det finns ändå ganska stora skillnader. En av de största skillnaderna på berättelsen i Johannes jämfört med till exempel Markus evangeliet eller Matteus, det är att Jesus har hela tiden kontroll. Han har hela tiden kontroll på situationen. Även vid själva dödsögonblicket är det Jesus som styr och har kontroll över situationen. Hans sista ord i Johannes evangeliet är: det är fullbordat. Och så överlämnar han sin ande. En aktiv handling som Jesus själv gör. I Markus får vi tecknas en bild av en Jesus som är betydligt mer ensam, betydligt mer utlämnad. Han ropar i förtvivlan: min Gud, varför har du övergivit mig? Och han dör med ett högt rop. Det man kan säga är att där Markus beskriver Jesu död från ett mer mänskligt perspektiv, så beskriver Johannes det utifrån Kristus gudomliga perspektiv. Jesus som var 100% Gud och 100% människa samtidigt. Sammanvävt, oskiljaktligt, men inte obeskrivbart. Lite som vi kan betrakta världen på olika perspektiv. Vi har ju dels det naturvetenskapliga perspektivet. Jag har pratat om det lite under hösten och våren här. Där naturvetenskapen, där vi har olika metoder för att mäta och se och förstå hur vår verklighet och hur vår värld ser ut och hur den fungerar. Men där vi har andra perspektiv inom filosofi, religion, teologi, som på ett mer meningsfullt sätt kan beskriva vad vår plats och vad vårt syfte i denna värld kan vara. 2 olika perspektiv, 2 olika berättelser, 2 olika beskrivningar av samma verklighet, men 100% samtida. De båda perspektiven behövs för att vi ska kunna förstå verkligheten. Eller kanske till och med för att kunna tro. För är det något den här dagen handlar om egentligen, så är det just tro. Och jag vill återigen poängtera, som jag har gjort många gånger, den viktigaste aspekten av tro. Det vill säga tilliten. Det är den viktigaste aspekten. Att ha relation med det vi tror på. Att lita på innebörden Och i det här fallet uppståndelsen. Att lita på att den har en innebörd och en betydelse och en relevans för mig. Vad betyder den för mig? Vad har den för konsekvenser för mig? Det är lätt att fastna i massa debatter med människor om huruvida det är möjligt eller inte möjligt med uppståndelser från de döda. Och det kan vara ganska fruktlösa debatter där vi aldrig kan på ett tillfredsställande sätt bevisföra uppståndelsen så att det går att tro med bara våra sinnen eller med de metoder som den världen kräver. Det är bättre att tro i betydelsen att ha en relation till uppståndelsen. Det är bättre att tro med betydelsen att lita på att uppståndelsen betyder något för mitt liv. När vi förstår vad uppståndelsen kan innebära för våra liv, när vi lever i relation med den uppståndne, när vi får uppleva konsekvensen av Kristi uppståndelse, då är det helt plötsligt inte lika svårt att också ta till sig själva händelsen. Att tro på att det faktiskt har skett. För så är det ju. Det är ju mycket lättare att tro på det vi förstår. På det vi har erfarenhet av. Jag tar exemplet om kärlek. Det brukar jag ju göra. Hur vet vi att kärlek finns? Jo, därför att vi har en erfarenhet av det. Försök att beskriva vad kärlek är för någon som inte vet. Ja, till att börja med så kan det nog vara svårt att hitta någon som inte har upplevt kärlek på något sätt. Så det kanske inte är ett jättebra exempel egentligen. Men det tjänar ändå sitt syfte. Det är ju ganska svårt att beskriva varför en människa, vem som helst, är beredd att göra så stora uppoffringar för någon annan. Uppoffringar av sitt eget liv, som det vi gör i våra kärleksrelationer. Vi ger upp saker för varandra. För våra barn, för våra partners, för våra föräldrar, för våra vänner. Varför ska jag göra det om jag inte har förstått vad kärlek är? Att tro eller att tappa tron på kärleken är alltid en fråga om erfarenhet. Om tillit. Det är aldrig någon som ifrågasätter om kärlek faktiskt finns. Men vi kan tappa tron på kärleken genom att vi får uppleva kärlekslöshet. Men tänk om vi kunde närma oss uppståndelsen på samma sätt. Om vi närmar oss uppståndelsen på ett erfarenhetsbaserat sätt, kan det då vara enklare att förstå? Enklare att tro. En sak som skiljer Johannesevangeliet från de andra tre är beskrivningen av vilka som först kommer till graven. I både Matteus, Markus och Lukas evangeliet är det flera kvinnor som kommer dit. Men här kommer Maria från Magdala ensam. Hon går först själv ensam till graven. Och när hon kommer fram till graven så ser hon bara att stenen är borta. Hennes första tanke är inte att Jesus har uppstått. Nej, hon drar den mest logiska slutsatsen av vad hennes ögon ser. Någon måste ha flyttat kroppen. Det är den enda slutsatsen hon kan dra av den erfarenheten. Hon springer och hämtar två lärjungar, Petrus och Johannes, och berättar att de har flyttat Jesus. Och det verkar som att de här lärjungarna, de köper inte hennes berättelse rakt av. De har svårt att tro henne bara på hennes ord. Även på denna enkla, helt icke-övernaturliga utsaga att graven är tom för att någon har flyttat på kroppen. De kan inte tro på det utan att själva göra erfarenheten. De springer dit. Och här får vi veta en av Bibelns mer lustiga, intressanta detaljer. Vi får veta vem som är den snabbaste lärjungen. Jag blev lite full i skratt när jag läste det häromdagen. Det står att den andra lärjungen, det vill säga Johannes, sprang fortare. Jag har bestämt mig för att jag ska ta reda på varför den här detaljen är intressant i bibeltexten. Men hur som helst, han kommer dit först och han kikar in och han ser linnebindlarna ligga där. Petrus, han är lite modigare, han väljer att kliva in i graven för att vara riktigt säker på att de inte har gömt Jesus i något skrymsle. Han går in för att vara säker på att Jesus faktiskt inte är där. Då står det att då går Johannes också in. Och så står det så här, att han såg och han trodde. Men på vad? Vad var det han trodde? Vad är det han tror på i det ögonblicket? Meningen efter i texten visar att det var ju inte uppståndelsen han trodde på i alla fall. För det står att de inte hade förstått skriftens ord om att han måste uppstå från de döda än. Den erfarenhet han gör och tror på, det är att Marias ord stämmer. Jesus är inte där. De måste ha flyttat kroppen. Det är så långt de kan tro än så länge. Sen blir texten riktigt intressant, tycker jag. Lärjungarna, de går hem. Men Maria står gråtande kvar och får då syn på två änglar som frågar varför hon gråter. Hon svarar utan att reflektera nämnvärt på att det är två änglar som står framför henne. Kanske är hon så uppfylld av sorg. Men hon svarar att någon har flyttat Jesus kropp. Hon vet inte var. Var är den? Så hon vänder sig om och ser trädgårdsvakten. Eller den som hon i alla fall tror är trädgårdsvakten. Och det här, det blir intressant. Varför känner hon inte igen Jesus? Han står mitt framför henne. Inte längre bort än att hon kan prata vanligt och han hör. Varför känner hon inte igen honom? Det verkar inte som att han strålar på något särskilt sätt, att han bländar henne. Då skulle hon ju inte ha trott att det var trädgårdsvakten heller. Så varför känner hon inte igen honom? Är han förklädd på något sätt? Ändrat utseende i något högre syfte som vi inte förstår? Vi kan sitta och spekulera länge om varför. Men den viktiga poängen är att hon inte känner igen honom. Det är det som är poängen. Hon känner inte igen honom. Hon frågar också honom om han vet något om vad Jesus har blivit flyttad. Hon frågar om det rent av är han som har flyttat kroppen. Då säger han bara ett enda ord. Maria. Varpå hon helt plötsligt inser att det är han. Och det är detta som är så intressant. Hon känner inte igen honom till utseendet, utan hon känner igen honom genom sin relation till honom. Sin tillit till honom, sin tro på honom. Det är genom att han säger hennes namn, en på något sätt i texten där, en ganska intim handling. Det är en relationell handling. Han visar för henne att vi hör ihop på något sätt. Vi har något gemensamt. Det är en relationell handling. Maria. Många gånger har jag mött människor som sagt att om Jesus bara visade sig, eller om något under skedde framför mig, så skulle jag kunna tro. Det kanske ni också har varit med om. Jag har själv sagt det många gånger när jag växte upp och bett och längtat efter det för att kunna tro. Jesus står framför Maria, uppstånden från de döda. Men hon känner inte igen honom. Det får mig att fundera på hur många gånger har Jesus visat sig för mig utan att jag känner igen honom. Oräkneliga skulle jag tro. Men i det relationella, när han säger hennes namn, då vet hon vem han är. Uppståndelsen är kanske det svåraste att tro på när det kommer till den kristna tron. Sitter du här som ofta kanske möter människor som inte kan tro att ett sådant under kan ske? Kanske sitter du här själv och kämpar med tron på att Jesus faktiskt kan ha uppstått från de döda. Kanske sitter du här och inte kan tro det alls. Jag förstår dig. Jag förstår dem som har svårt att tro. För rent logiskt så är det ju i princip, det är en svår sak att tro på, och kanske rent av omöjlig. Men om vi närmar oss uppståndelsen på ett annat sätt, om vi söker att förstå vad uppståndelsen kan innebära för mig, om vi söker förstå vad Kristi seger på korset och att han övervinner döden, vad det har för betydelse. Om vi fokuserar på det relationella i uppståndelsen före vi fokuserar på det fysiska. Vad händer då? Vad är det? Det finns en anledning till att jag så ofta tar kärlek som exempel. I första Johannesbrevet står det att Gud är kärlek. Och jag tror nyckeln ligger i det. Om vi vågar tro på att det goda segrar. Om vi vågar tro att livet är starkare än döden. Guds natur är kärlek. Det finns det här skämtet om hålet. Vad är det som blir större ju mer man tar bort? Jo, det är hålet. Vad är det som blir större ju mer man ger bort? Kärlek. Det är kärlekens natur. Det är Guds natur. Det är själva anledningen till att skapelsen överhuvudtaget existerar. Livet växer åter. Ta en blomma och sätt den och den fäller frön och det blir fler. Så fungerar livet. Ta två människor och det kan bli fler människor. Så fungerar livet. Så är skapelsen. Det är Guds natur. Om vi kan våga närma oss uppståndelsen på det sättet. Om vi kan våga närma oss att tro att kärleken kan göra de här sakerna. Kärleken kan uppstå. Kärleken kan rädda världen. Kärleken kan hjälpa människor att vända sig bort från ett liv i ensamhet, i utsatthet. Kärlek mellan människor kan förhindra nya terrordåd. Om vi vågar tro på det och börja leva i det, där är det vi söker och börjar förstå vad uppståndelsen innebär. Och jag tror, faktiskt är jag övertygad om det, att ju mer vi närmar oss det, ju mer vi förstår det, desto lättare blir det för oss att tro att allt kan ske, att under kan ske, att Kristus faktiskt är uppstånden. Amen.